Och det är dags för lunchekot. Olika ämnesområden gynnar de två statsministerkandidaterna. Blir det välfärd eller brott och straff i fokus i valet? Karlshamn folkomröstar idag om framtida kärnkraftsetablering i kommunen. Allt fler ifrågasätter vegetarisk skolmat. Brittisk militär har bordat ett fartyg som misstänks tillhöra ryska skuggflottan. Och Sveriges Radios mångåriga utrikeskorrespondent Titti Nylander har gått bort. I Ekostudion Katarina Boive. Ja, det kan bli avgörande vilket ämnesområde som hamnar i fokus under valrörelsen för vem som segrar. Blir det brott och straff gynnar det moderatledaren Ulf Kristersson. Och om välfärden hamnar i fokus gynnas Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson. Det här visar en mätning från Indikator Opinion. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef vid Indikator.
Vi kan ju verkligen se att det beror på område hur man upplever att Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson är bra eller dåliga. Här ser vi hur Andersson verkligen gynnas av frågor som handlar om välfärd samtidigt som Kristersson gynnas av frågor som handlar om brottslighet och trygghet. Så det kommer bli väldigt viktigt i valrörelsen.
Indikators mätning som ställt frågan vem är bäst på att hantera olika frågor visar alltså att Ulf Kristersson är bäst på brott och straff och ekonomisk tillväxt. Medan Magdalena Andersson är bäst på att hantera välfärd, arbetslöshet, skapa framtidstro och hålla ihop Sverige. Magdalena Andersson uppfattas som starkast på dubbelt så många områden som Ulf Kristersson. Störst övertag har Magdalena Andersson på välfärdsfrågorna.
Vi har ju sett historiskt att högerregeringar eller högerpartier har svårare att få ett stort förtroende i välfärdsfrågor. Det är traditionsenligt frågor som tillhör vänsterkanten.
Ulf Kristersson har högst förtroende bland väljarna att hantera brottslighet och öka tryggheten.
Socialdemokraterna har ju försökt lägga sig ganska nära Tidöpartierna när det kommer till rättspolitiken. Men vi ser ändå här att när väljarna får välja vem som är bäst på att hantera de här frågorna så tycker man att Ulf Kristersson är bättre.
Det är ett klart övertag för Magdalena Anderssons förmåga när det gäller arbetslöshetsfrågan.
Ja, det är ju väldigt intressant hur vi ser att den här arbetslösheten den tillhör Socialdemokraterna och Magdalena Andersson medan den ekonomiska tillväxten den tillhör Ulf Kristersson och Moderaterna. Så.
I valrörelsen gäller det för de två som siktar på statsministerposten att diskussionen ska handla om just deras bästa sakfrågor. Per Oleskog Tryggvason igen.
Jag tror nog att det är väl sent att försöka ändra de här bilderna. Utan nu handlar det om att få över dagordningen på sin sida.
Reporter var Erik Ridderstolpe och hela resultatet av Indikators mätning finns på vår hemsida sverigesradio.se och i appen Sveriges Radio. Idag håller Karlshamns kommun en folkomröstning om framtida kärnkraftsreaktorer i kommunen. Och med nu från Karlshamn finns P4 Blekinges reporter Carina Melin. Carina, vad är det egentligen som man röstar om?
Ja, man röstar ju om ett eventuellt byggande av ny kärnkraft i Karlshamn i framtiden. Det är ju kärnenergiföretaget Studsvik som vill bygga små modulära reaktorer i Karlshamn. Och majoritetskoalitionen som styr består av Moderater, Sverigedemokrater och Kristdemokrater, och de har inte kunnat enas med oppositionen i den här frågan. Därför har framförallt Moderaterna varit drivande när det gäller folkomröstning om det här och den folkomröstningen som alltså sker just idag. Jag står utanför rådhuset här i Karlshamn som är en av vallokalerna. Det finns tre stycken här i centrala kommunen.
Ja, hur är intresset då för att rösta? Är det någon tillströmning till vallokalerna?
Nu är det faktiskt en stridström som kommer trots att det precis har avverkats två skyfall här. Folk kommer med paraplyer. I morse när jag kom vid 9-tiden, då hade vallokalerna varit öppna en timme, då var det glest. Men nu kan man säga faktiskt en stridström vid de här två vallokalerna då som jag har besökt.
Och de som du har pratat med, då, hur motiverar de att de är och röstar?
övervägande delen av dem jag har frågat svarar plikt. Väldigt plikttrogna medborgare i Karlshamn. De menar att det inte bara är en rättighet att gå och rösta utan också en skyldighet. Och för vissa verkar faktiskt det här vara viktigare än själva sakfrågan. En svarade att ja, det här med kärnkraft, det är väl ingen stor grej i Karlshamn. En annan tyckte, trots att den röstade, att det här var en fråga som borde avgöras av experter och inte av vanligt folk.
När vet vi hur det har gått då?
Det vet vi ju förhoppningsvis till kvällen, att vi kan ha ett preliminärt valresultat redan då. Och det är ju så här att den här frågan är ju inte, eller rättare sagt, resultatet i folkomröstningen är ju inte bindande, utan det är ju bara rådgivande. Så att om det sen blir skarpt läge för att bygga kärnkraft i Karlshamn, så är det ju politikerna som avgör.
Det säger P4 Blekinges reporter Karina Melin. Och det folkomröstas även i Schweiz. Invånarna ska ta ställning till om landets befolkning får överstiga 10 miljoner eller inte. Idag har Schweiz 9,1 miljoner invånare. Det är landets största parti, Schweiziska Folkpartiet, som har tagit initiativ till omröstningen om att begränsa antalet invånare.
Die Schweizerinnen und Schweizer wollen keine 10 Millionen Schweiz.
Schweizarna vill inte att landets befolkning ska överstiga 10 miljoner, sa parlamentsledamoten Thomas Matter, en av dem som står bakom den unika folkomröstningen idag. Han tillhör det högernationalistiska schweiziska folkpartiet SVP, som anser att befolkningen i Schweiz har ökat alldeles för snabbt, vilket förespråkarna för förslaget menar har lett till bostadsbrist, högre hyror, överfull kollektivtrafik och ökat tryck på skolor och sjukvård. Sedan Schweiz avtal med EU om fri rörlighet trädde i kraft 2002 har antalet invånare ökat med 1,7 miljoner och är idag 9,1 miljoner. Och 70% av de som invandrar till Schweiz kommer från ett EU-land. Därför ses den här folkomröstningen också som en omröstning om förhållandet till EU. Enligt förslaget måste regeringen se över avtalet om fri rörlighet om befolkningen närmar sig 10 miljoner, förutom att begränsa asylinvandring och familjeåterföreningar. Mattia Mayer, parlamentsledamot från Socialdemokraterna, menar att den som stödjer det här förslaget stöttar ett farligt högriskexperiment i osäkra tider.
Wer diese Initiative unterstützt, vill ein gefährliches Hochrisikoexperiment in unsicheren Zeiten.
Motståndarna, som just nu leder i opinionsmätningarna, pekar på att en begränsning av befolkningsmängden skulle få allvarliga ekonomiska konsekvenser för Schweiz. Förutom att landet behöver arbetskraften, så skulle det också sannolikt påverka flera andra viktiga avtal med EU. Katarina von Arnt, Berlin.
Libanesiska shia-milisen Hezbollah ska ha skjutit 3 projektiler mot norra Israel, uppger Israels militär idag. Och projektilerna landade nära 2 samhällen, rapporterar Reuters. Israel beskriver det som ett påtagligt brott mot vapenvilan som råder. En delegation med medlare från Qatar har anlänt till Teheran i hopp om att slutföra ett avtal mellan Iran och USA, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. USAs president Donald Trump uppgav i sociala medier igår att ett avtal skulle skrivas under idag, men det kom sedan motstridiga uppgifter från Iran. Där hävdade källor att det inte är aktuellt att skriva under avtalet under helgen. Brittisk militär har bordat ett fartyg i Engelska kanalen som misstänks tillhöra den ryska skuggflottan. Det meddelar premiärminister Keir Starmer på plattformen X. Det är första gången britterna gör en sån insats.
Det var tidigt i morse som den brittiska marinkåren bordade oljetanken Smyrtos i Engelska kanalen strax utanför Storbritanniens sydkust. Enligt medieuppgifter ingick 2 brittiska militärfartyg och flera helikoptrar i insatsen som tog 6 timmar och där marinsoldater firades ner till fartyget från en helikopter. Personal från Storbritanniens myndighet mot grov och organiserad brottslighet var också med vid insatsen, som även stöddes av det franska försvaret. Den brittiska militären har förberett sig för den här sortens tillslag under hela våren efter att regeringen här kommit fram till att de skulle gå och genomföra i linje med rådande lagar. Nu har oljetanken som går under kamerunsk flagg eskorterats till Storbritanniens sydkust där den ska ligga ankrad i väntan på vidare utredning. Det här är första gången som den brittiska militären bordar ett fartyg som misstänks tillhöra den ryska skuggflottan. Det sker bara några dagar efter en inrikespolitisk kris om det brittiska försvaret. I torsdags avgick både försvarsministern och ministern för de väpnade styrkorna i protest mot premiärminister Keir Starmer och mot vad de menar är försnåla anslag till den militära upprustningen. Den nya försvarsministern Don Jarvis hyllade nu på morgonen bordningen av oljetanken och sa att det här innebär ett slag mot Putins förmåga att finansiera Rysslands krig i Ukraina. Den ryska skuggflottan anses bestå av drygt 700 fartyg som fraktar rysk råolja till kunder i omvärlden trots att oljeexporten är belagd med sanktioner. Storbritannien hör till de länder som sanktionerat mer än 500 fartyg som anses ingå i skuggflottan. Nina Benner, London.
Ukraina har under natten anfallit flera mål i Ryssland, bland annat en oljeanläggning i Jaroslav-regionen och en kemisk industri i Tula-regionen, uppger Ukrainas president Zelensky, skriver Reuters. Enligt Zelensky är den kemiska industrianläggningen viktig för Rysslands tillverkning av sprängämnen. Tillbaka till Sverige. Samtidigt som allt fler kommuner erbjuder köttfritt i skolan så har den vegetariska maten börjat ifrågasättas allt mer, bland andra av föräldrar, de senaste åren. Det säger forskare som tagit fram en rapport om den ökade oron. Så här säger mamman Sandra Larsson om sin son.
Han blev inte mätt. Han blev fruktansvärt trött på eftermiddagen, så vi fick skicka med en extra skinkmackor och lite sånt här.
Ja, enligt forskare så florerade en del frågor och missuppfattningar kring den vegetariska maten som är mer gynnsam för klimatet eftersom köttproduktionen leder till så mycket utsläpp.
Det man har märkt på senaste tiden här är ett ökat motstånd och en ökad oro.
Elin Rös, universitetslektor på Sveriges lantbruksuniversitet och forskningschef inom forskningscentrumet Plate, är en av personerna bakom den nya rapporten som ger svar på de vanligaste frågorna.
Det kan komma från pedagoger och lärare, och det kan komma från eleverna själva eller politiker. Det här har ju blivit politiserat på ett lite olyckligt sätt.
Hon säger att vällagad vegetarisk mat kan vara väldigt näringsrik, men de allt fler kommunerna som har köttfritt på menyn kan alltid bli bättre.
Men det handlar också jättemycket om att man kan stötta barnen i att våga prova den här maten.
Reporter Dimitri Lennartsson. 25 år efter EU-toppmötet och kravallerna i Göteborg så intresserar händelserna många. Maria Rogstad är marknads- och kommunikationschef på Stadsteatern i Göteborg som under våren spelat pjäsen Göteborgskravallerna.
Det har varit otroligt många människor som har sett kravallerna, ungefär 10 000 totalt under spelperioden.
Den 14-16 juni 2001 samlades EUs ledare, USAs president George W. Bush och tiotusentals demonstranter i Göteborg. Toppmötet genomfördes och även fredliga protester.
Vi är mot fascism, vi är mot kapitalism och vi är mot Bush.
Men det som fastnat i många minnen är de våldsamma sammandrabbningarna mellan demonstranter och cirka 2500 poliser. Trots många dialoger före mötet mellan demonstrationsansvariga och polis. Till Stadsteatern har fler unga och fler förstagångsbesökare än vanligt sökt sig till vårens föreställningar om de tre dagarna. Och det stora intresset är inte förvånande för marknadschef Maria Rogstad.
Nej, det var det inte. Vi vet hur viktig den här händelsen är för Göteborg och göteborgarna.
Reporter Anna Olofsson, P4 Göteborg. Åklagaren har lagt ner för undersökningen om misstänkt brott där SD-ledaren Jimmy Åkesson varit målsägande. I nedläggningsbeslutet rubricerades utredningen som försök till stöld. Enligt uppgifter till Aftonbladet rörde det sig om ett misstänkt inbrott i garaget till SD-ledarens hem. Förundersökningen läggs ner då man inte hittat någon misstänkt. Två kvinnor har förts till sjukhus efter en brand i ett flerfamiljshus i Gävle, skriver polisen. Polisen har startat en förundersökning gällande misstänkt mordbrand. Skadeläget på de båda kvinnorna är i nuläget okänt. I Norge utökas platserna vid ungdomsfängelser när grova brott bland unga ökar. Ekot fick komma på besök in i ett norskt ungdomsfängelse.
Här ser man in i ett rum med säng, tvättställ, lite kuddar och tandkräm.
Det är en vanlig cell på ungdomsnätten.
Cellen är större än i ett fängelse för vuxna, berättar Levi Tyreberget, chef vid ungdomsfängelset i Eidsvoll kommun norr om Oslo. Här på landsbygden tar de emot häktade och dömda ungdomar. Det handlar om grova brott som mord. De är från 15 år upp till 18, vissa med kopplingar till svenska gäng. Norge ska fördubbla antalet platser under en period till cirka 27 nästa år. Line Wilberg är avdelningschef vid den nationella myndigheten för kriminalvården i Norge.
Det har varit en kraftig ökning i Norge i antalet insättelser av minderåriga efter 2022. Och det har medfört att vi har haft behov för flera platser för den åldersgruppen.
För att kriminalvården för unga ska fungera behöver ungdomarna ha så lite kontakt som möjligt med varandra, är erfarenheten här. De unga behöver skiljas på och istället vara med trygga vuxna i små enheter, säger de ansvariga jag träffar inom norska kriminalvården.
Mest möjligt avskilt, att de ungdomarna får vara mest möjligt samman med vuxna och inte så mycket i fällskap med varandra.
Beatrice Jansson i Eidsvoll.
Sveriges Radios tidigare utrikeskorrespondent och utrikeskommentator Titti Nylander har gått bort efter en tids sjukdom. Det bekräftar hennes familj. Titti Nylander blev 84 år. Och så här lät det 1977 i Ekot när Titti Nylander rapporterade om politiskt våld i Italien.
De tre unga kvinnor som väntade på ekonomiprofessorn utanför hans bostad igår morse sköt ner honom och sen lugnt klev i en bil och försvann i stadstrafiken är de första kvinnor i den italienska statsgerillan som har agerat helt på egen hand med vapen.
Titti Nylander var Sveriges Radios första kvinnliga fast anställda utrikeskorrespondent och hon var också utrikeskommentator på Sveriges Radio.
Titti Nylander, Rom.
Titti Nylander, Tripoli.
Titti Nylander, Bukarest.
Hennes röst hördes från Rom, Hormuzsundet, Nicosia, Bryssel, London, New York, Bukarest, Tripoli och många andra platser. Titti Nylander tilldelade Stora journalistpriset 1990 för sin rapportering från Mellanöstern och Rumänien. Hon berättade om barn som smittats av HIV via blodtransfusioner i Rumänien.
Men han har aldrig sett något så fasansfullt som AIDS-kliniken på barnsjukhuset i Bukarest. Där barnen mellan 1 och 3 år ligger i långa rader, många i samma säng, helt övergivna i väntan på döden.
Titti Nylander rapporterade om ledare som USAs Bill Clinton, Italiens Silvio Berlusconi och hon intervjuade Libyens dåvarande diktator Muammar al-Qaddafi.
När jag första gången träffade Qaddafi levde han ännu upp till sitt smeknamn al-Jamil, den stilige. Och intervjun med honom förflöt nästan normalt under ett träd i det vidsträckta och muromgärdade högkvarteret Bab el-Azizia mitt i Tripoli.
Kollegan och nuvarande Mellanöstern-korrespondenten Cecilia Udén minns Titti Nylander.
Titti, kära Titti, legend, förebild och festlig kollega. Din äppelkindade, nyfikna och till synes oskuldsfulla uppenbarelse hade alltid en avväpnande effekt på Mellanösterns despoter som glömde bort att vara på sin vakt när du satte in dina verbala dolkstötar för att sedan leverera en skarp och underdriven analys i vår radio. Tack, Titti, för alla de gånger du visade oss att kejsaren är naken.
Washington-korrespondent Tina Lindberg ser Titti Nylander som en förebild.
Titti Nylander var ju suveränt skicklig korrespondent och hon banade väg som kvinna i branschen. Hon fick kämpa för den platsen och hon var verkligen en förebild, en idol för mig när jag började på Ekot.
Washington-korrespondent Tina Lindberg om Titti Nylander. Och reporter här var Katja Magnusson. Och då är det snart slut på Lunchekot. Producent var Louise Steinberger. Och så lämnar vi över nu till SMHI för land- och sjöväder.